Oh, thanks a lot.
Okej. Hör ni mig där bak i lokalen? Ja, strålande. Vi trodde inte att vi skulle få tillgång till ljud så smidigt. Men det löste sig ju det också. Jag får börja med att hälsa på er allihopa. Det är väl första gången som jag träffar alla i storgrupp här. Jättekul, verkligen. Tyvärr så har ju veckan inte riktigt gått som jag hade hoppats där då. Och egentligen så borde jag ligga uppe i trailern på en sån här, på ett isflak, eller åtminstone en sån här ismadrass där. Men jag kan ta det från början där. Vi har lite bilder där som rullar bakom också då. Jag kommer prata fritt utifrån dem. Men bilderna är i alla fall tagna under säsongen här, vårsäsongen. Lite olika träningar och sånt där då. Jag vet att, ja, jag gissar att det är närmare hälften av er som har varit med på den här resan någon gång förut då. Och den andra hälften är nykomlingar. Och jag får gratulera er extra mycket för att, som sagt, jag brukar prata med rätt mycket folk kring det här med Isle of Man ute på mässor och annat sånt där då. Och ni anar inte hur många det är som säger att de någon skulle vilja komma till Isle of Man. Men det är ytterst få som verkligen lyckas göra slag i saken och ta sig dit. Och det har ju ni lyckats med allihopa här inne, så att, det är ju riktigt, riktigt bra. Och jag kan, om ni tyckte att det var jobbigt att åka, ta beslutet och ta er hela vägen hit, så kan jag säga att det är minst lika jobbigt att tävla här borta. Det är femte säsongen som jag är här nu. Jag har tävlat sedan slutet på 90-talet, kört SM i de flesta klasser tror jag, och classic racing och lite av varje, det jag har kommit över. Jag har alltid tyckt att det här med motorcyklar på racerbana är det roligaste man kan ägna sig åt. Och sen har drömmen om Isle of Man legat i bakhuvudet och skavt sedan 10-12 års ålder. Och sen fick jag möjligheten att förverkliga det här, och från början så var det tanken att åka hit 2012 och göra Manx Grand Prix, som amatörtävlingarna heter, som går på hösten. För som ni säkert känner till så tävlar man ju två gånger om året på Mountain Course. Det är ju TT på våren som är den stora posttävlingen, och sen är det ju Manx Grand Prix på hösten där i månadsskiftet augusti-september. Och det går ju numera också tillsammans med Classic TT, som är veteranracing, Classic Racing med motorcyklar. Vi åkte dit och allting gick ju långt över förväntan körmässigt. Det slutade med en rejäl smäll dock, väldigt snarlik den som jag råkade ut för igår. En medtävlare som kraschade framför mig, och den gången så kostade det mig 16 månaders rehabilitering för att jag krossade fotleden. Men även om säsongen därefter 2013 inte blev så mycket att hänga i julgranen, så gjorde vi comeback till 2014 och i Manx Grand Prix, och det gick ännu bättre då, så att vi fick en inbjudan att komma över till de här TT-tävlingarna på våren till 2015. Och där, så sen dess så har jag kört både 15 och 16 då. Och så det blir mitt tredje TT här. Och det som är nytt för i år är att jag har ju kört tidigare i 600-klassen. Men sen i höstas i princip då, när jag kom hem efter fjolåret, så fick jag möjligheter att skaffa en BMW till ett väldigt förmånligt pris genom Alternativ 1 MC i Kalmar. Och så har vi hållit på att bygga på den under vintern där. Och ni har säkert läst på lite grann här då, men de här 1000 kubikshojarna kan man antingen köra i Superbike. Superbike och Senior har ju samma reglemente. Superbike racet var det ni tittade på idag, och Senior går på fredag. Men bygger man hojen i Superstock 1000-reglementet, som är lite mer standardbetonat, så kan man förutom att köra den i Superstock dessutom använda den i de två andra klasserna. Och det är eftersom vi i Sverige kör en Superstock 1000-reglementet också, även om det hemma av någon anledning kallas för Superbike, så var det naturliga steget att bygga en sån, för då kan jag få tre tävlingsstarter. Det här var ju grundtanken. Och sen så har vi varit iväg under våren för att försöka göra det här så seriöst som det bara går. Jag är ju löneslav som många andra, och det innebär att man har begränsat med semester. Men vi tog en vecka i mars var det, och åkte ner till Cartagena i Spanien. Och tanken var att vi skulle få 5 dagar där nere. Nu regnade ju ett par dagar bort, men 3 dagar blev det i alla fall med BMW. Och sen så i april var vi i Slovakien och fick ett par bra dagar där nere, även om norr regnade bort. Och sen så hade jag en krasch också som förstörde en av de här planerade 4 dagarna från början. Och sen var vi på Anderstorp i början på maj. Sen, och vi åkte hit med vår BMW i full vetskap om att det här får bli en lite av en testsäsong. Jag brukar säga att de förhållanden här runt den här 6 mil långa mountain course, de låter sig inte simuleras någon annanstans i världen. Utan man måste hit och köra på banan för att se hur fjädring och chassi och allt annat fungerar i verkligheten då. Men vi har åtminstone försökt med våra erfarenheter från åren med, i 600-klassen med Honda där, och dra så mycket nytta som möjligt av det vi har lärt oss där. Och det kändes väldigt förhoppningsfullt då när vi kom hit till ön här i, för ja, vad kan det vara, 1,5 vecka sedan eller något sånt där. Snart 2 väl. Och sen så, och när vi anlände så var det ju strålande fint väder. Vi var uppe och körde på Görby med, ja, den som några av bilderna visar här då. Det är ju flygfältet här på norra delen av ön, den enda permanentbanan som finns, och testade, och allting kändes bra. Men lagom till det var dags för träningarna att börja, sen har ju inte vädret varit med oss. Och det är ganska vanligt här borta att det blir en eller ett par regndagar, men nu har vi haft sån oflax att även när det har varit fint på dagarna under träningsveckan så har det ju dratt in regnmoln eller dimma eller något sånt där på kvällen som har ställt till det. Så vi fick jag fick två varv med, ja, ni känner ju till att jag kör både den här BMW och en lightweight som jag hyr utav ett lokalt team här borta som heter TC Racing, de är från Isle of Man. Och det är de har jag kört för i lightweight-klassen alla åren jag har kört TT här då. Så de känner jag väl. Och vi var uppe som sagt och tränade på allting, tränade på Görby där. Första träningskvällen blev inställd. Andra träningskvällen fick jag 2 varv med varje hoj. Men det var med reservation för att det hade regnat under dagen, så det var upptorkande bana. Och lightweight-hojen, där tyvärr så strulade växellådan. Den hoppade ur växel på 5:an och 4:an, och dessutom så funkade inte quickshiften som det skulle. Och med BMW så handlade det mest bara om att köra ett par varv och känna hur den betedde sig, om det ens gick att hålla full gas med den och sådär då. Över alla knutor och ojämnheter som finns då. Så att varvtiden var inte mycket att skryta med, men den kändes väldigt bra, frånsett att den var rätt så mycket för högt växlad, alltså utväxlingen där, drevningen, i förhållande till det tempot som jag hade. Och sen var den lite mjuk bak också, och åtgärderna på det blev att spänna upp bakfjädern och dreva ner den för att jag ska få en möjlighet att köra på rätt växlar i rätt kurvor och sådär då. Och sen får man se om det går fortare så småningom, så kan man i så fall driva upp den igen då. Och sen var ju förhoppningen att det skulle rulla på under veckan här. Jag tror i fjol, som kontrast, ni som var här då vet ju att vi hade ett fantastiskt väder. Vi hade ju tre veckor med högsommarvärme i princip. Regn en förmiddag tror jag, det var väl i princip allting då. Men så har det inte varit här, utan i fredags var väl näst, eller i torsdags kanske det var. Ja, veckodagarna flyttade ihop lite grann nu, men då fick vi ju 2 halva varv. Då fick vi köra upp till Ramsey, och sen så hade ju det var ju dimma över berget, så att vi fick köra bakom pace car in till depån. Och sen så äntligen så solade upp i fredags. Och då märkte man ju på stämningen i depåren att alla var ju stressade. De här teamen som har mycket erfarenhet från Isle of Man och som har haft kvar samma förare som från förra året, till exempel Ian Hutchinson och Tycho Bemu och dem. De har ju haft en betydligt lättare resa, för de har ju alla data och så som från fjolåret. Men för min egen del, och jag vet även hörde för Michael Dunlop och Suzuki-teamet där, de har ju varit också rätt så frustrerade för att hinna få ordning på allting. Och jag kan tänka mig Honda, ska vi bara inte prata om Guy Martin och vad de har råkat ut för under uppladdningen här med McInnes crash på Nordwest och sådär va. Så att, och det märktes på stämningen bland alla andra förare när man pratades vid på förarmöten och allt sånt där, att alla visste att ja, det var fredags som, och lördag då, som man måste sätta en bra tid. För som ni vet så 1-20 är ju sidade, så att där får man ju starta, där behöver man egentligen inte pressa några varvtider. Men från 21 uppåt i startlistorna så gäller det att sätta en så bra varvtid som möjligt för att inte få en massa långsammare trafik framför sig på banan sen när det väl blir dags för start, så man måste köra om. Utan tvärtom så vill man ju ha en lite bättre kvaltid än vad man kanske förtjänar i fältet, för att i så fall bli omkörd av någon som är lite snabbare som man kan ta rygg på dem. Men i vilket fall som helst, det har gjort att det har satsats hårt här. Nu hade Göran Stjärna då, som ni har hört, lagt om tidsschemat med tanke på att det inte har blivit någon träning i princip alls förrän sista träningsdagen där på fredagen. Så vi fick ju tränat även igår. Men jag har sett att det har laddats rätt hårt, och eftersom Mountain Course är så pass svår att sätta sig in i, så tar det ett antal varv innan man börjar hitta flytet och liksom att man träffar sina svängpunkter och apex, som det kallas då när man är närmast in i kurvan, och hittar den här mjukheten och flytet och rätt spår då. Och det har ju också visat sig tyvärr i kraschstatistiken. Det har vurpats en del och det har varit rätt mycket gulflaggor. Och ja, jag tror att det har varit en del motorcyklar som inte heller har varit riktigt utsorterade. Och det märker man inte förrän man gasar fullt ut där. Så att det har stått en del trasiga hojar längs med vägarna också då, som har förorsakat lite gulflaggor. Och i takt med att det är svårt att få fria varv, så när det väl dyker upp en chans så tar ju folk i extra lite mycket, lite för mycket ofta då. Och igår så hade jag väl, jag hade tre killar som vurpade framför mig. Först Danny Webb borta i Glen Tramman, och då låg jag så till så att jag såg, för han hade kört om mig precis innan på det här ojämna partiet där efter Ginger Hall. Så jag låg och såg, men som tyvärr så hade han dratt ifrån mig så pass mycket så att när han gick in i högersvängen mot Glen Tramman där, så han, och jag såg att det här kommer han inte reda ut då, så hann jag bromsa ner så att han och hans motorcykel fick studsa klart på vägen där innan jag kunde runda dem lugnt och flickigt och fortsätta. Och sen så var jag en av de första hojarna bort till Lee Johnstons vurpa i Griba Bridge också där. Och då var det ju också helt avspärrat. Det var ju motorcyklar, delar och bråte vid hela vägen. Så vi blev stående där några stycken, och så småningom så kunde de lotsa oss igenom, och så var det gul flagg in. Och det var ju på fjärde varvet utav de här fyra med superbacken igår förmiddags. Och sen var det lightweight på eftermiddagen, och då hann jag ju som ni vet inte längre bort än till Glen Helen. Och då hade jag blivit omkörd av en kille som jag inte visste vem det var riktigt, men han hade ju en orange väst på sig, och det orangea västar har nybörjarna. Och jag såg att han körde på hörntänderna, det gick fort. Men samtidigt så kan man inte, fort man blir omkörd eller kommer i kapp någon, kan man inte slå på gasen. Men det finns ju alltid ett riskmoment med att ligga i rygg på någon på en landsvägsbana, för att går folk omkull så finns det ju, ja, så som det hände nu igår då, att istället för att sakerna försvinner ut i tangentens riktning där, så studsar de tillbaka in på banan. Och det som hände, det var att han gick in i en tight vänsterkurva som kallas för Glen Helen 2. och tog ett litet för tidigt apex där, drev ut, klarade inte muren på utsidan där som var emballerad med såna här balar, utan han drog i den och sen så studsade han och motorcykeln ut i banan där. Och jag låg mitt i kurvan där och ja, fanns ingen, jag kunde inte bromsa och jag kunde inte väja i princip heller, utan jag försökte bara fokusera på att hålla mig i vägens förlängning där, så att, och hoppas på att jag skulle kunna komma emellan. Tyvärr så kom det en sån här skumgummi bal studsandes framför framhjul på mig som gjorde att det blev en frivolt över, och sen så gled jag på asfalten. Jag var fullt medveten hela tiden där. Jag har ett nytt sånt här airbagställ som löste ut där. Och jag kunde resa mig upp och gå därifrån, kände ingenting. Den andra killen där, Paul Jordan, honom tog de direkt på bår och flög iväg till lasarettet. Och ja, jag gick och pratade med funktionärerna och snackade med de andra förarna, för det var ingen som kom förbi där heller, utan det var stopp. Och, men sen efter 15 minuter, funktionärerna, de höll på att fråga hur det kändes och sådär. Och efter 15 minuter så började jag känna att jag började bli lite stel i nacken så där. Och då la de mig på en sån här spineboard också. Och sen så ropade de på ytterligare en helikopter. Och sen så blev det en helikoptertur in till Nobles Hospital här i Douglas. Och där konstaterar läkaren det som jag redan visste, att det är ingenting med ryggraden, det är liksom, utan det är rent muskulärt då. Så att det kändes ju bra. Men jag trodde ju att det här ska vi kunna lösa med lite massage och värme och så. Så att jag gick vidare direkt till massagetältet igår kväll. Jag pratade med han, den här killen Paul Jordan också där. Och ja, i början så befarade de att han hade brutit bäcken och så, men nu visade sig att det var inte så illa, utan det var bara en handled som han hade brutit där då. Så att ja, det var en bra kurva på så sätt, för det går inte så jättefort i den vänstersvängen där. Men i vilket fall som helst, så in till Isla Scott och det här fysioterapitältet som finns i anslutning till VIP-tältet där uppe, ni som har varit och gått runt i depån. Och de är ju våra Guardian Angels, som jag råkade säga i dokumentären i fjol på TT reviewen, att i en intervju där, de det är ett fritt fysioterapi eller sjukgymnastterapi på svenska, där alla förarna går för att få ta hand om sina sargade kroppar. Ofta det vanligaste de behandlar för, det är ju armpump och stela nackar, skuldror och axlar. För det som tar absolut mest stryk där ute, förutom att det är ojämnt och man får en hel del slag och smälla, det är just nackarna utav fartvinden. Man är ju så sällan under 200 km i timmen, så att det blir otroligt påfrestande för nacken. Och så jag brukar ju gå dit med min nacke också, men nu var det lite värre än vanligt, så att de masserade igår och sen så skulle jag ha värme på och sådär, och har tagit ja, tabletter, sådana här Hypren och Panodil ska man väl kombinera, säger de. Och, men tyvärr så, och sen var jag där i morse också, klockan 8 hade vi en ny tid, och sen så skulle jag komma tillbaka nu i eftermiddags. Och tyvärr då, när de började massera i eftermiddag, så märkte de att nu den här sträckningen, den har övergått in i inflammation. Och det var lite tråkigt besked, för det gör att saker och ting tar längre tid då. Så nu har jag fått massa sådana här inflammationshämmande tabletter och gel. Och sen så istället för värme så ska jag försöka ligga på en ispåse 20 minuter i timmen eller något sånt där, för att få den här inflammationen och gå ner. För att innan dess så kan man inte behandla det tydligen med massage eller så, då hjälper inte det, utan man måste häva den här inflammationen först. Så att det är det senaste beskedet som, och det fick jag nu här för någon timme sedan bara. Så det är där vi är nu då. Och om allt går som jag hade hoppats, så skulle jag få, för som det är nu när man vurpar, så hamnar man automatiskt på, så är det i Sverige också, på, eller ska vara i alla fall, på en stopplista. Och det betyder att man får inte köra innan man är inbesiktad utav tävlingsläkaren. Och där var jag igår kväll, och då kom vi överens om att jag skulle stå kvar på stopplistan till idag då. Men när jag var så dålig som jag var i morse fick jag knappt huvudet av huvudkudden där, utan att jag hade rullat 180 grader och lagt mig på magen och kunde resa på mig. Så kom vi överens om att det är ingen idé att jag sticker ut och försöker ge mig 6 varv på Superbike idag, för jag kommer inte kunna göra mig själv rättvisa, och det är tufft nog för nacken ändå, även om den är fit. Så att tanken var ju att jag ska kunna komma tillbaka imorgon då, och på schemat tror jag att det för min del står ett träningsvarv på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Och nu får vi se efter beskedet nu här på kvällen eller eftermiddagen här om att jag har fått en inflammation, hur det känns. Så jag är fortfarande kvar på den här stopplistan, men jag ska träffa läkaren imorgon där, så får vi se hur det utvecklar sig. Nu har de väl flaggat för att det kanske blir regn imorgon, och i så fall så blir det ändå en dag som är off då. Annars så är det ju nästa punkt på mitt program, det är ju Superstock-racet som bara är 4 varv, tack och lov, på i övermorgon på, vad blir det då, på tisdag, va? Ja, exakt. Så det är där, hoppas jag, där är jag verkligen angelägen om att jag ska kunna vara med och köra igen där då. Men när jag får som det är nu så får jag ta en timme i taget här och se hur det utvecklar sig helt enkelt. Så jag hoppas ni har haft en bra dag idag, att ni har fått se lite motorcyklar. De har gjort bra ifrån sig där ute, har förstått, framförallt Hutchinson. Han lyckas väl knipa det där framför Hickman och Dean Harrison var det väl som, eller vem var det som blev 4? Ja, eller 3, ja precis, ja, så det är kul. Hutchinson har varit med länge, men de andra två är ju relativt oerfarna på pallen. Ingen av dem har väl vunnit någonting, jag tror jag, på TT i alla fall. Ja, jag tänkte passa på frågor eller funderingar. Det är inte alltid som jag hinner med det när jag är ute och håller föredrag, men nu har vi lite tid här, så är det någon som undrar någonting. Ni har ju fått se mer utav ön än de flesta som jag står och pratar inför så här, så att jag kan tänka mig att det har växt lite tankar och funderingar där ute när ni har vandrat runt i depån eller något annat skaller och sådär. Vi får ju en del vad ska man säga, off the record i, när man träffar de andra förarna på förarmöten och annat sånt där då. Men jag vet inte vad som hände med Dunlop idag. Han fick bryta, förstod jag, något maskinfel. Men jag vet att de har varit stressade i alla fall över att få ordning på alla inställningar och allting på Suzuki, och att de har önskat att de hade hunnit längre. Men så är det nog för oss allihopa som är här med nya grejer. Ja, Daniel.
Jag undrar hur det har gått med kammaren som vi kör med i den totalstrå.
Ja, det är en befogad fråga. Nej, det är inte det. Den är inte bortom all räddning. Den fick stryk tyvärr. De här dyra Dymag-fälgarna, bakfälgen där, skrot då. Och sen är det lite annat snett och vint. Men chassit verkar helt i alla fall, och de är rätt väl förberedda. Jag tror att det flimrade till någon bild här tidigare på TC Racing som de heter det här. De har en sponsor som heter DP Cool Planning också, men TC Racing, det står för Tobman och Chanuk. Det är två familjer som driver det här teamet som jag hyr lightweighten av, och de har rätt så mycket reservdelar till den där, så att den ska de kunna få ihop. Och i så fall går det lightweight-racet på onsdag om tidsschemat ligger fast där då. Så att de tror att de ska få ihop det i alla fall då. Men det här mesta, det känns som att det mesta i det fallet hänger på min nacke just nu. Ja, Daniel.
Jag vill bara tacka så mycket för att du fick med oss hit, mig och farsan här, för det är helt fantastiskt.
Ja, de flesta som då får vi ta det försiktigt med nacken i så fall. Den här ön har en förmåga att bita sig fast hos folk vare sig man är här och tävlar eller tittar. De flesta, har man varit här en gång, så de flesta vill komma tillbaka någon gång i livet. Även om det är både dyrt och omständigt att ta sig hit, så ja, den sätter spår kan man säga.
Ja.
Vad händer med Guy Martin?
Ja, jag vet inte vad som har hänt med honom. Det har varit ganska tyst kring det skallas inte så mycket om Honda-teamet. De har ju bekymmer, det har vi ju förstått. Och det jag vet, som de har bekräftat i Motorcycling News och sådär också, det var ju att att det är väl den här HRC, alltså CD-boxen där, som har ställt till det för dem. Det verkar ju som det har varit någon form av gasäng, och det var tydligen inte första gången heller under våren här, utan de har haft det i något tidigare tillfälle. Och Northwest 200, det är ju en snabb landsvägsbana också, så att det är fel ställe att få gasen på. Så jag kan tänka mig att Honda och Guy, de kör med största försiktighet. Det har ju synts att han har ju långt ifrån gjort sig själv rättvisa. Och dessutom har jag hört riktningsvägen att de hade ju Cameron Donald, australiensaren som har varit i, ja, en av toppfigurerna i TT i 10 år, som i tankarna att han skulle ersätta han McInnes där, va? Men han tackade faktiskt nej till den styrningen, även om han säkert skulle kunna få en bra slant för att komma hit och köra för Hondas officiella team där. Just av den anledningen att han verkar inte heller riktigt... ja, de har inte riktigt ordning på grejerna som det verkar just nu då. Den här nya Fireblade-en verkar ju ha bekymmer både i Superbike-VM och nationellt också. Det finns nog lite kvar att jobba med där. Så jag kan tänka mig att jag har inte, istället för bara tuffa runt i 6 varv här då, och hamna 25 eller 30 eller vad han nu hade kunnat klara av på den där, så ja, då svänger man av istället. Det är liksom, han är för bra för att bara lulla runt där ute. Så att, alltså gjorde han? Jaha, okej, okay. Ja, det har inte hört. Vet du något mer eller?
Oskar,
okej, okay. Ja, jag tyckte jag hörde på att han hade stannat, men för det var ju tidigt första varvet.
Max Radio sa man körde om kul.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, där ser man. Ja. Ni ser här. Har du en fråga? Ja.
Jag har konstaterat att det är helt enkelt att komma hit. För det kan nog stämma om man åker på vanlig tidtabell.
Ja.
Men vi har ju Peter.
Ja, jo, han vet att han gör sitt bästa. Det finns en anledning till att vi samarbetar, han och jag. Så. Det är ju, man får ju ta det som det är lite grann på den här ön då. De har 2 stora event om året. Det är Manx, men framförallt TT där då. Och då ska den här ön på 85 000, då ska de hysa x antal 10 000 personer till där va. Så att, det är inte helt lätt att få ihop allting med husrum och logistik och annat sånt där då. Men vi lappar och lagar efter bästa förmåga, så jag hoppas att det ska bli så bra som möjligt. Och de här väderförändringarna som gör att man får ändra i tidsscheman och sånt där, det är sånt där råder man inte över, utan vi får försöka göra det bästa av situationen, både ni och jag. Men det som är fördelen för er är att ni får se mer motorcykelåkning än vad det ursprungliga schemat var tänkt, i alla fall under de här dagarna, eftersom de har komprimerat allting så hårt här och kör varje dag. Ja.
Hur har det gått med BVn? Hur tycker du det har fallit ut på banan? Ja. Och hur mycket har räckt, så att säga? Ja, det är allmänt hur det
är. Jag måste säga att jag har ju att jämföra med den här Hondan som vi byggde ny för den till säsongen 2014 till min comeback här. Och jag kan säga att där hade vi, det tog ett helt år att sortera ut den. Det, vi var inte i närheten första året vi var här på Ironman. Men vis av erfarenhet och tack vare Jocke på FJ Racing där också, så, som hjälpt oss med fjädringen, så är vi bra mycket närmare sanningen med den än vad vi var med första året med Honda där. Och vi har gjort lite små justeringar, förutom att vi har bytt en bakfjäder till en styvare bakfjäder, förutom drevningen. Och just nu känns det som att nu är den rätt så optimalt inställd för det tempot jag håller nu. Sen förhoppningsvis så, jag körde ju första kvällen körde jag 110 eller 111 miles per hour tror jag. Och sen, men det var ju då på upptorkande bana av första 2 varven. Och första riktiga torra kvällen i fredags, då körde jag väl 117 miles per hour och sen så 119 igår. Och det är bara 1,5 miles per hour långsammare än vad jag kört som snabbast, visserligen med 600, men motoreffekt är inte allt på den här banan, även om det underlättar såklart. Men har du inte chassit i ordning så hjälper det inte liksom, en massa hästkrafter. Så att jag tror att ja, jag hade ju hoppats att jag skulle liksom kunna fortsätta den här utvecklingen där och relativt snart ta mig över 120 miles per hour sträcket där då. Så att som det känns nu så BMW:n, det är väl den som har funkat bäst utav allt här borta. Med för lightweighten har vi haft lite strul med, förutom första träningsställen där så var det ju växellådan, och sen andra gången jag körde den så var det bränslepumpen som inte funkade, visade sig, för att den gick ner på en cylinder ibland. I förrgår var det väl, igår hann jag inte så långt med den. Men det har varit lite strul med den då. Så att, men ja, nej, där, det känns bra med BMW än så länge. Utan det som är det är att jag behöver varv på den så jag hittar. För det är rätt stor skillnad att köra 1000 kubikare. För att det enda som är samma i princip det är Apex. Alltså ja, där man ska tangera innerkanten på svängarna. Men jag måste bromsa tidigare och jag måste svänga tidigare också. En sån där kurva som Crosby Left som är... den här jättesnabba vänsterkurvan på väg västerut då genom byn Crosby, där jag kanske får börja svänga 50 meter tidigare i det, med 1000 kubikar när man behöver göra med 600 där då. Och dessutom så det är nästan fullt med 600, man gör ett liten sånt safety road bara, men 1000 kubikar får jag slå av ganska mycket på för att liksom hitta rätt ingång och så. Och det börjar gå så fort att där jag tidigare klarat mig med nedväxling och upp med överkroppen som luftbroms, där måste jag bromsa lite grann, och bromsar jag så automatiskt så komprimeras framgaffeln där, och då får jag lite problem med instyrningen ibland när det, om det är ojämnt och sådär, så att det för med sig ganska mycket mer. Kör man på kortbana så endast skillnaden är i princip spårbanan är inte så himla olika på 600 000, utan det är bara att man måste bromsa lite tidigare. Men här är det rätt mycket mer handgrepp som det för med sig, har jag upptäckt där då. Det är liksom svårt att förutse, utan det är första gången för mig som jag kör. Ja.
Du nämnde att förra året var det väldigt bra förutsättningar. Ni kunde köra väldigt mycket, det var 3 veckor med väldigt bra väder. I år var det lite sämre väder vad jag förstår, med väldigt mycket omflyttningar i schemat. Hur har det påverkat antal träningsvar fram till
ja, man kan säga att förra året så första träningskvällen på lördagen gjorde jag 6 varv, 4 med supersporthundran och 2 med lightweighten, och så tror jag gjorde 5 varv på måndag där andra träningskvällen. Och så det innebär att jag hade gjort 11 varv på 2 dagar, och sen fortsatte det i det tempot. Nu hade jag gjort i princip om man räknar på 12 banor då, som det är det som gäller där borta, så jag gjorde två varv i fredags med varje hoj va, och sen så 4 varv igår, så att det är i princip 6 varv på riktiga varv på hela veckan jämfört, och det var lika många som jag gjorde på första kvällen där borta. Jag kommer inte ihåg vad jag hann köra, 24 eller 26 eller något sånt där träningsvarv förra året. Ja, det är det. Jag tror vi kollade, för vi har ju massa data från den här motorcykeln. Det som har hänt med motorcyklarna här, de 1000 kubikarna från 2015 i princip kan man säga, att de har ju fått väldigt mycket sådana här elektroniska finesser och förarstöd. Och tack vare min duktiga datatekniker Dan här så har han kunnat läsa ut att jag tror jag har haft 296 som är snabbast på Sulby Straight där. Så att, ja, förhoppningen är ju att bryta den där 300-gränsen här innan veckan är slut då. Men, och sen är inte det samma sak som att jag haft det i fartfållan, för att där den ligger lite tidigare tror jag. Men som snabbast där enligt GPSen så har vi kommit upp i 294 och 296 har det varit nu i. Och det var ju igår och i förrgår som det på de 6 varven. Men jag kan säga att första varven jag körde så då höll jag långt ifrån fullt ens på Sulby Straight. För att igår, ni som har varit runt banan vet att det är ganska smalt även om det är rakt då. Och det är minst lika gropigt som det är smalt. Så Så att det tar en stund att bygga upp förtroende för motorcykeln och liksom, ja, jobba fram den här fartblindheten som man behöver och hitta mjukheten i linjerna och det. Ja. Ja, jag kör ju det som jag kommer över. Alltså dels det som jag har semester till och sen så det jag har råd med. Och sen jag började tävla på Ironman 2012 så har jag sagt att det här är liksom, det här är mitt fokus för säsongen. Allt annat jag gör, alla tävlingar jag ställer upp i, alla träningsläger jag åker på, allting syftar bara till att komma så väl förberedd som jag kan till. Ja, TT numera då. För har man kvalat in i TT så får man inte köra Max Grand Prix på hösten då. Det är bara för amatörerna då. Och däremot så kommer jag att försöka att köra under resten av säsongen också. I fjol så, vi har ju inga landsvägslopp egentligen, inga alls i Sverige, men i fjol så hade man ju comeback efter 30 års frånvaro utav det här klassiska Imatra Grand Prix i Finland, och där var jag och körde. Så det var väl det andra landsvägsloppet jag körde i fjol då. I år så krockade jag, hade inte semester, kunde inte komma loss. Jag jobbar ju som polis och vi jobbar i turlag, man måste samsas med de andra i turen när man ska kunna få vara ledig då. De har flyttat den helgen till i juli tror jag, och det var omöjligt för mig att komma loss där, utan jag fick prioritera TT där. Sen kommer jag köra en del klassiktävlingar, det ligger mig varmt om hjärtat. Det är både på Anderstorp på Linköping där, årsracet, och ska vi försöka komma till Karlskoga också då. Och sen får vi se om det blir lite, det kanske är något inhopp i någon SM-tävling om det passar då. Målet är ju att komma hem med så mycket data som möjligt från BMW:n härifrån som vi kan bygga vidare på. För nu kan jag ju inte sitta, alltså jag kan ju inte parkera den i garaget nu efter Ironman och vänta till nästa vår. Utan nu gäller det ju att fortsätta träna och lära sig den under sommaren och hösten här då. Och sen så, för tanken med hela BMW-bygget, man spenderar inte så mycket pengar och så mycket tid på att köra ett år, utan tanken är ju att det är en tvåårsplan då, att vi ska kunna komma väl förberedda till nästa år då. Så jag kommer köra, svaret på din fråga är att jag kommer köra lite utav varje där, men det kommer även, alltså en träningshelg eller en träningskväll är i princip lika mycket som värt som ett race för mig då, utan det handlar om att få förbereda sig inför TT helt enkelt. Yes.
Vad gör de röda detaljerna på
hojen? Ja, det är en befogad fråga, och där har jag haft en designer som har haft lite att säga till om där, och det blir lite platt har vi upptäckt med bara två färger. Och dessutom så är det ju en superstock cykel och då ska man ju ha röda bottnar i grunden. Så att tanken var att vi skulle köra med siffrorna i de här röda. Vi har ju ett rött fält under kåpan och sen så en röd fläck på framsidan. Sen fick vi reda på här sent om sidor att kutym är att man tränar med den bottenfärgen på nummerplåten som man ska köra första racet i. Så om jag inte hade varit anmäld i Superbike som har vit bottenplåt, så hade jag kunnat köra med de här röda plåtarna under träningsveckan. Men nu ville de att vi skulle ha en vit plåt där då. Så att det här är bakgrunden. Och sen är det snyggt också. Ja. Ja, just det. Precis, jag är med. Vi ska matcha knäpuckarna.
Jag tyckte att vi lärde sig igår, va?
Ja.
Östropalen var skväl upp där. Jag tyckte alltså att Bokmannen var lite orolig.
Ja. Och det är uppe för Mayhill, den högersvängen som är efter Parliament Square du tänker på. Ja. Men jag hoppas att jag inte var den enda som hade orolig bakvagn där uppe. För att det är just den kurvan, om ni kommer ut på den här bussturen, om inte de här tävlingsschemarna, nya tävlingsschemarna ställer till det för er, så kommer ni upptäcka att det är kanske, jag brukar säga att det är kanske banans svåraste kurva. Och den ser inte så märkvärdig ut när man står vid sidan om och tittar. Men kör man den med motorcykel eller till och med buss kan man känna hur otroligt ojämn den är. Och inte bara ojämn, utan den, dessutom så är ju asfalten ganska blank, för det går ganska mycket tung trafik där ner. Och dessutom så kniper ju kurvan också, och så är en off camber, så den brukar, jag brukar säga att den har fyra fel utav fyra möjliga, den kurvan. Så det är jättelätt att komma för fort in i den, så att man måste verkligen, även om man tycker att jag ska kunna bromsa mycket senare, så gäller det att ta ner farten tidigt där och sen bara försöka flyta igenom. Och jag tror att tills ni tittar där så kommer ni se att alla hojar studsar far lite åt alla möjliga håll och kanter. Det känns som att man är mer i luften än på backen igenom den början. Jag pratade med min tjeckiske kompis Kamil Holland där, som var newcomer samtidigt som mig 2012 i Manx Grand Prix. Och han hade ju kraschat där i fredags med sin R6 också. För att ja, det går, man har inte saker och ting under full kontroll genom den början där. Så att din iakttagelse är fullt riktig, men jag tror inte att det är lite skärmen med den här banan. Man kan inte ställa in hojen så att den passar i alla kurvor eller alla avsnitt heller, utan det blir en stor kompromiss alltihopa där. Så att jag tror att det känns som att vi har hittat ganska så rätt med benen faktiskt. Däremot lightweight, den är lite hårdare satt, så att den studsar mer uppe på än med benen där. Så är det inte bara den blåa eller den svarta motorcykeln att titta på. Det var BMW, ja, ja, okej. Ja, precis. Jo, jag tror inte att det känns som att lightweighten är ytterligare, den går ytterligare uppe på de här bulorna, så att den är nog ännu lite lurigare. Men man har inte riktigt samma hastighet in heller med den. Ja, Simon.
Har du byggt om motorcykeln? Hur mycket sker i faken mot en originalcykel som du har fått den du kör?
Du menar en direkt från handlaren? Jag har svårt att svara på hastighet, för jag vet inte liksom, för ska man göra en rättvisande jämförelse så får ju det vara på en plan väg någonstans där då, för att på Sulby Straight så är det ju så viktigt att vara rätt fjädringsinställning och sånt här också då som passar dig. Men vi har en vanlig sån hoj, har någonstans mellan 185 och 190 bakhjulshästar, och vi ligger lite styvt på 200 bakhjulshästar i vår motorcykel. Så att, och det vi har gjort effektmässigt där, det är att vi har jobbat med elektroniken och ett helt system, ett avgassystem alltså. Det är liksom de förändringarna. Däremot motorn i sig är oöppnad, och det är ju ett ganska bra betyg åt en standard motorcykel att kunna pumpa över sig 200 hästar. Ja.
Hur mycket får du ändra på?
Ja, superstockreglementet, för utan att bli för detaljerat, så det man får göra motormässigt, det är i princip det. Alltså elektroniken, insprutning in, och där har vi köpt BMWs race-elektronik då. Och sen så är det avgassystem, och så får du byta topplockspackning också till en tunnare för att öka kompressionen. Men det är just BMW, de har ganska optimala topplockspackningar direkt från fabrik, så att det vinner man inte så mycket på. Och sen är det chassit man jobbar med, och det är det, så där man får byta innanmätet i gaffeln, cartridge kit kallas det, och sen så får man sätta på bättre styrdämpare. Och där kör jag från och med i år med Kotec rakt igenom då, som är ett brittiskt märke som har fokus på just Biloman och BSB, tror jag de är rätt stora i också, British Superbike då, som är den bästa nationella serien. I Superbike får du byta boxring, men inte i Superstock. Så att det är färre förändring man får göra där kan man säga. Och det är egentligen de stora grejerna. Fjädring på chassisidan, och sen avgassystem och elektronik på motorsidan då. Sen byter man ju, tar man bort alla kåpor och backspeglar och annat sånt där, och ändrar fotpinnar och styrreglage och sånt. Men det påverkar inte prestandan, utan det är ju mera körupplevelsen. Ja.
Tänkte jag också inkludera chassiförändringar också. Alltså, hur mycket tryck är kvar?
Du menar på ett varv runt?
Ja,
det är svårt att säga. Det finns säkert de som kör mer standardbetonat, men jag har liksom, de flesta modifierar ju någon form. Det är ju ingen som kommer hit med en en fullt gott legal motorcykel och tävlar, utan det, alla försöker ju bygga om så mycket som reglerna tillåter och som plånboken tillåter. Ja. Var det någon som hade någon här borta? Ja, ursäkta, lite smalt synfält där. Jag har inte riktigt kommit ur tunnelseendet från Salby Strait där.
Jag tänkte det förra året körde ju Honda 600 och sånt, och nu har du bytat om till BMW. Hade du känt dig med hemma på kanske, eller är du nöjd med
bara? Alltså jag är supernöjd med hojen, med BMW:n. Den känns, alltså allting handlar om förtroende för grejerna, om man ska våga köra fort här ute, och det känns som att den, och det har ju grabbarna bevisat, de som kan köra motorcykel på riktigt här, Hutchinson och Dunlop på dem, att det är ett bra val. Den har ju vunnit de senaste åren både i Superstock och i Superbike. Och sen är det klart att jag var ju väldigt inkörd efter 4 säsonger på Honda, så kunde göra den väl, men jag kände att jag hade tagit den så långt som jag kunde med det materialet vi hade tillgång till. Det vi hade kvar att göra i princip, det var vi skulle kunna bygga en riktig värstingmotor då, som toppteamen har, med kanske 140-145 bakhjulshästar, men då håller den som bara i 4 varv. Och då får man ha flera motorer på sig med sig, och risk för att man kör sönder och så. Utan då kändes det som att det var ett naturligt steg, och man vill köra fortfarande och byta till BMW och Superstock, som man får en helt annan hållbarhet på. Ja, jo, men det är nog som privatförare alternativet just för landsvägsracing, så är den nog den bästa. Jag gjorde ju lite research i fjol när jag gick runt och tittade och pratade med folk som körde både Kawasaki och BMW och Yamaha och så. De flesta var eniga om säkert 80%, även de som körde andra märken sa att just nu så är nog BMW den bästa landsvägsracingcykeln.
Ja. Jag bara tänkte, hur ser du till att träna kroppen och skallen för att funka framåt nästa år?
Ja, jag försöker att hålla mig allmän fysisk trim sådär. Och efter första upplevelsen här borta så insåg jag att det som man aldrig får bekymmer ens när jag kör ett sånt här... Om ni har sett en röd motorcykel flimra förbi här, så var det när jag körde ett Endurance på Knutstorp i våras. Det är också en BMW, men ett annat team som jag hoppade in som chaufför. Där var de bland. Det är nästan det bästa sättet att träna inför Iron Man på, det är att köra Endurance. För tankesättet att köra, det är ganska snarlikt. Det gäller uthållighet. Ett vanligt SM-heat varar 20-25 minuter. Det är mera explosivitet, sprint här. Höll de ju på i 2 timmar idag. Så att man måste orka. Och det som skiljer sig mest, det är just nackmusklerna. Och där börjar jag redan på vårkanten och köra extra nackträning med sånt här gummiband som jag spänner runt huvudet och står och jobbar med för att stärka upp det så gott som det går. För det första gången jag kom hit så ja, då var nacken som en kokt spaghetti efter varje pass där ute. Men det har blivit lite bättre då, från 80 år där, så man lär sig lite. Ja.
De här du snackar om som kan köra cykel, det är väl någon annan här.
Ja.
Varför är de här då? Varför är de inte MotoGP?
Ja, det kan man också fundera över, och det är ju, kan man säga, jag brukar beskriva det på ett enkelt sätt, att det är två olika grenar utav samma sport. Jämför det med alpin skidåkning. MotoGP, det är liksom teknik, alltså det är slalom, teknikgrenen där. Medan att landsvägsracing, det är mer som störtlopp. Så att det har blivit, alltså det har utvecklats specialister. Precis, så jag vill ju påstå att precis som att Ingvar Stenmark, han var ju en gudabenådad slalomåkare, men han blev aldrig någon stor stjärna i störtlopp, även om han gjorde lite försök. Så skulle jag nog vilja påstå att säkert flera av killarna på MotoGP skulle bli jätteduktiga landsvägsförare, men det är inte på automatik att bara för att de är snabbast på en kortbana, för det är så specifikt, så artificiellt. Du kan aldrig köra på det sättet, det är en helt annan åkstil att köra på landsväg mot vad det är att köra på en asfalterad bana som är liksom gjord i ett stycke och med kambervinklar på rätt håll och allting sånt där då. Det skulle aldrig fungera att åka med armbågen i backen på en landsväg, för du hade frigjort dig, du har frigjort dig så mycket från cykeln, så när det börjar studsa och wobbla och fara där, så då hänger du inte kvar. Och dessutom ska du köra på så nära gränsen som de gör där, så en sån kille som Carlos Checkan hade ju aldrig passerat rookie-stadiet om han hade börjat på landsvägsracing, för att det går inte att krascha sig snabbt, utan du måste bygga upp hastigheten här och var. Du får inte så många chanser innan du gillar dig på riktigt där och burpar där ute. Så att, men däremot så är kortbanan jättebra teknikträning också. Precis som jag kan tänka mig att störtloppsåkare ibland kör ett och annat slalomträningsåk för att liksom träna på det, så behöver ju landsvägs... Det är flera av dem som... Michael Dunlop, han kör väl BSB nu med den här Suzuki i år, tror jag. Han har kört de första tävlingarna i år då, för att lära sig hojen och komma upp i fart. Men där är han ju på nedre halvan av liksom fältet där då. Så att bara för att du är snabb i den ena grenen, så är du inte automatiskt duktig på den andra då. Sen tror jag att flera utav såklart att toppförarna i MotoGP hade kunnat bli duktiga landsvägsracingförare också. Men för att studera på det, så måste man ju våga och vilja testa då. Så att den som är det största namnet från kortbanesidan är ju Joshua Brooks här i år. Han körde ju full säsong i Superbike i VM i fjol och vann ju brittiska Superbike-mästerskapen i förfjol. Så att han är riktigt snabb på kortbana. Men jag vet inte vad han blev idag, 9 eller något där, va? Ja. Ja, det är helt okej. Det tycker jag också är bra. Ja. Ja, jättebra fråga. Är det någon som har något avslutande, Jocke?
Ja, jag har ju kört något varv här uppe. Och så att du körde på fjärde varvet på träningen, 119 varv.
Ja.
Det motsvarar nästan 200 km till i snitt.
Ja.
Men man ser tillbaka på de här omvägarna som det
gäller.
200 km till i snitt.
Ja, det är alltså... Man får bygga upp det där. Alltså, tittar ni på de här 5 sekunders YouTube-klippen, så ser det helt galet ut, det tycker jag också. Liksom när de klipper från en scen till en annan hela tiden.
Det
kändes inte bilen. Och vi fick reda på loggen där i förrgår, tror jag. Dan hade räknat ut att jag har 250 km i timmen i ärlig fart i botten på Brehill där. Och toppgubbarna kör ännu fortare. Så att, men det handlar ju om att man har sina referenspunkter. Jag har ju byggt upp det här under lång tid. Jag har börjat det första året. Jag tror jag la 200 timmar i tv-soffan hemma och tittade på onboardfilmer, spelade tv-spel som fanns och så, för att lära mig sektionerna då. Och sen så är ju banan är ju som ett levande väsen. Den förändras ju i takt med att mina varvtider sjunker och att jag kör fortare och fortare. Så sektioner där jag haft problem tidigare, ja, plötsligt så flyter jag bara igenom, kanske för att jag i princip hoppar över problemet. Men å andra sidan så får jag nya bekymmer på ställen där jag inte haft problem tidigare och så att det gäller ju att försöka hela tiden hålla sig ajour med dels hur banan utvecklar sig och liksom i takt med att man kör fortare och fortare också, och försöka hitta inställningar och annat sånt där och försöka göra livet så lätt som det går där ute. Bra fråga. Ja.
När du fick den här motorcykeln, då, eller fick köpen, då när du startade med den, vilken månad började ni då med? För det är ju en otroligt stor grej det här med hela teamet. Det ska vara maten, det ska vara transporten ner, det ska vara... När börjar ni? Hur lång tid
tar
det hela till att göra det här?
Ja, egentligen kan man säga att det började väl egentligen 2011 redan, ett år innan vi började åka, innan vi kom hit första gången. När jag hade tagit beslutet att jag skulle vilja prova på det här en gång. Och sen så är jag ju inte i en position att jag kan gå ut och peka på att det där, jag vill ha dig som mekaniker, här har du x antal miljoner för att ställa upp och skruva till mig och så vidare. Utan jag har fått försöka se mig omkring och försöka hitta folk som jag känner väl, som jag litar på och som jag vet att de är värdiga uppgiften, så att säga då. Så att det är liksom, för vi alla jobbar ju ideellt allihopa där då. Och sen så har vi kört i, det blir fjärde året här, enda året som jag har fått klara mig själv borta, det var ju i fjol, och då körde jag ju för det här TC Racing teamet som jag kör för även i år, men då körde jag både 600 och lightweighten i deras team där. Så att ja, men hojbygget, om du menar med BMW där, så började vi höstas. Men sen är det alltid svårt, man tror, men det är väldigt lätt att liksom överskatta det här, hur lång tid det ska ta då, att, eller underskatta kanske jag ska säga, att man tycker att det borde inte vara så märkvärdigt, det borde inte ta så lång tid. Men sen är det alltid, när man bygger på en ny motorcykel, en ny modell, det är alltid grejer som tillstöter komplikationer. Hondan kunde vi ju utan och innan, så den hade vi ju bra, men nu har vi gått på en del miner och lärt oss mycket om BMW i vinter, så att förhoppningsvis så ska det gå betydligt smärtfriare framöver här nu när vi har blivit kompis med den också då. Så att det känns som ett bra utgångsmaterial att bygga racermotorcykel. Okej, om ni inte har något annat, jag kommer finnas kvar i depån här borta. Ja, du ska få ställa sista frågan här borta strax. Ja, vi finns ju där uppe i depån. Flera av er har redan varit förbi och ni är alla hjärtligt välkomna att titta till oss där uppe. Nu, det förstår ni också säkert att det är lite... Beroende på hur saker och ting utvecklar sig där, så ibland så kan vi vara lite stressade och ofokuserade och kanske inte alltid så himla sociala utanför tältväggarna där. Va? Men titta gärna förbi. Oftast är det kanske på förmiddagarna innan liksom, det börjar gå, eller efter träningarna och tävlingarna där då. Om ni vill så är ni varmt välkomna. Ni känner av stämningen lite grann, hur det känns och verkar. Och sen hoppas jag att vi ses vid andra tillfällen här. Vi får se. Det hänger mycket på, som ni har förstått, tidsplanen här, hur vad så bara sköna bestämmer sig för, och om det nu regnar imorgon, ja, då kanske det blir ytterligare förändringar och förseningar och så vi får lappa och laga lite efter läge där. Yes. Ja, honom har du på raden till vänster om vi där borta, Daniel. Du kan resa dig upp, Daniel. Du har hjälpt till med både designen på motorcykeln och tröjorna där. Och om jag får skryta lite med dig, Daniel, så vill jag känna varandra efter två första året, tror jag det var, på Isle of Man, när du hörde av dig till mig och undrade om du fick rita en blyertsträckning utav mig då. Och jag var skitdålig i bild utom just på blyertsteckningar. Det var det enda som jag klarade av i skolan. Så jag har alltid liksom gillat just blyerts, och jag skickade över en bild där och ditt resultat blev ju enastående, så att det finns ju på nätet till allmän beskådan där också någon kopia på den. Och sen så vet jag att du har ett brinnande intresse där, så det var ju ganska naturligt att du fick hjälpa till med designen utav BMW. Och sen så har vi ju Thomas och Ulf och killarna på Effekt som har hjälpt oss att ta fram, göra om dina skisser i verkligheten och klistra på dekoren och så. Och det var inte alltid helt lätt för dem att översätta dina idéer i praktiken där. Men det har blivit bra. Så att vi har fått mycket cred för det, och förhoppningsvis, grundtanken var ju att det skulle bli lätt för er att känna igen ute på banan där, och inte att det inte skulle bli för brokigt och liksom plottrigt, utan att det skulle vara ganska stillrent, och det tycker jag att vi har lyckats bra med det. Så att, vet ni vad, jag ska ta och gå hem och lägga mig på min ispåse där och försöka få nacken i skick till imorgon där. Tackar så hemskt mycket, och vi ses under veckan, hoppas jag verkligen. Gärna.